Välkommen till Momang, ett nytt smidigare kasino från Svenska Spel, Sport och Casino, där du enkelt kan spela hur lite du vill. Idag har vi Gonzo från spelet Gonzos Quest här som ska berätta hur smidigt det är.
Sí, es muy excelente y muy rápido.
Tack Gonzo. Momang, för dig över 18 år. Stödlinjen.se.
Välkommen till Unionen.
Jo, jag undrar hur många semesterdagar jag har som projektanställd. Och vad gör jag om jag inte får något semestertillägg? Påverkar det inkomstförsäkringen? För jag har blivit varslad, till skillnad från min kollega som ofta kör härskarteknik på möten och dessutom har högre lön trots samma tjänst. Vad gör jag nu?
Okej, vi tar det från början.
Jobbigt på jobbet. Som medlem i Unionen kan du alltid prata med våra rådgivare.
Psst, känner du igen en riktigt smart deal när du hör den? 4 säckar plantjord för 100 kronor. Byggmax. Var smart. Handla billigt.
USA:s avgående president Donald Trump kommer att ställas inför riksrätt igen.
All House Democrats and 10 House Republicans voting together to impeach the president of the United States for the second time.
That Donald Trump is a clear and present danger to our country.
I want to be very clear. I unequivocally condemn the violence that we saw last week.
Rätt sak för landet är att se till att vi får ordning och reda i migrationspolitiken. Och det som regeringen nu planerar att lägga fram, det riskerar att föra oss tillbaka till den oordning som vi hade innan 2015.
Vi förväntar oss tyvärr att ökningen kommer att fortsätta i och med att vi har en omfattande smittspridning i landet fortfarande.
Vi kommer definitivt att fortsätta med den här grytor och kastruller. Det kommer vi göra varje dag klockan 3 nu tills vi upplever att man har hållit sina löften.
Ny vecka och ny veckopanel från Kvartal. Donald Trumps presidenttid är redan historisk. Men hur blir Joe Bidens första 100 dagar om mycket av fokus hamnar på riksrättsprocessen? Liberalerna mullrar om att lämna januaripakten. Hur stabilt eller skakigt är det där utspelet från Nyamko Sabuni? Och i Corona-Sverige verkar restaurangbranschen ha fått nog. En timme om veckan som gick. Jag heter Staffan Dopping. Då är vi framme vid vecka 2. Arbetsåret 2021 är ett faktum för alla som jobbar eller studerar och som inte är sjuka. Och jag ska be att få presentera trion som medverkar idag i veckopanelen. En debutant, det är journalisten och värmlänningen Gijan Berusi. Med ett förflutet som krönikör på Värmlands Folkblad och på sistone ledarskribent på liberala Västgötatidningen TTLA. Idag är du frilans. Välkommen Gijan Berusi.
Tack.
Vilken sorts frågor och perspektiv känner du dig mest hemma i?
Jag tror nog att på senare tid har det blivit mycket skolfrågor, segregation, lite kultur. Men det är mycket fokus på segregation och de så kallade utanförskapsområdena.
Och dina panelkollegor är de här. Erik Sundström som arbetar på LO idag men med många år på centrala poster inom Socialdemokraterna. Välkommen Erik.
Tack så mycket Staffan.
Och Ove Johansson, rådgivare numera, i många år journalist och utrikeskorrespondent på SVT och på Sveriges Radio har han varit både vd och styrelseordförande. Välkommen åter Ove.
Tack, kul att vara tillbaka.
Du var ju med i panelen för jul och talade en del om coronapandemin då. Och jag undrar om du fick blodad tand då, för du drömde ju till med ett osande inlägg på DN Debatt för en vecka sedan.
Ja, precis. Jag har alltid mest varit politisk journalist i USA och Sverige och sen drygt en vecka är dessutom vaccinexpert som du har sett.
Ja, vi kan komma till det lite senare. Vi ska inte gå händelserna i förväg. Vi börjar med den dramatiska politiska händelseutvecklingen i USA.
We are debating this historic measure at an actual crime scene, and we wouldn't be here if it weren't for the President of the United States.
Today, in a bipartisan way, the House demonstrated that no one is above the law, not even the president of the United States.
Ingen står över lagen, sa Nancy Pelosi, här representanthusets talman som skrev under riksrättsåtalet häromdagen. Det var med sorg som hon skrev under, sa hon. En stund senare skickade Vita huset ut ett videobudskap med president Trump som den här gången tog bestämt avstånd från förra veckans attack mot Kapitolium.
I want to be very clear. I unequivocally condemn the violence that we saw last week. Violence and vandalism have absolutely no place in our country and no place in our movement. Making America great again has always been about defending the rule of law. Mob violence goes against everything I believe in and everything our movement stands for. No true supporter of mine could ever endorse political violence.
Om vi börjar med demokraterna och Nancy Pelosi, som ju har gått all in här på att försöka få Trump fälld för brottet anstiftan till uppror. Ove Johansson, är det en klok fight som har inletts om man ser det här med demokraternas ögon?
Ja, det återstår väl att se. Men jag tror att man ska ta dem på orden, demokraterna, när de säger att det här är en principfråga, att det inte är en fråga om politisk taktik. Att om en president som i 2,5 månad förnekar att han förlorat valet och uppmuntrar sina anhängare till upplopp, då måste man agera. Det är ju deras resonemang, och för en gångs skull så tror jag att det är huvudskälet. Sen kan man resonera mycket kring det när det gäller republikanernas framtid, men det kan vi kanske återkomma till.
Gian Belosi, vad tycker du? Är det en klok fight?
Jag tänker så här, nu när han är så nära slutet, så känner jag bara att det är lite onödigt, om man kan säga så, att dra till med det här, utan att man... Bara det att man har begränsat hans aktiviteter överallt där han har väldigt mycket att säga till om och når ut till väldigt många människor. Jag tänker att de begränsningarna är bra, är nödvändiga, men det är lite så jag tänker, att man inte gör en alldeles för stor sak av detta, utan att man fortsätter vidare och försöker leda landet mot rätt riktning nu när Joe Biden installeras som president.
Demokraterna i representanthuset anser att Donald Trump är och fortsatt kommer att utgöra ett hot mot USA:s säkerhet, demokrati och konstitution. Erik Sundström, håller du med om det?
Jag håller absolut med om det, och jag tycker att det här är en otroligt stor sak. Det är en helt nödvändig fight, för att återgå till din ursprungsfråga där. Och den handlar inte i första hand, tycker jag, om det demokratiska partiet, utan den handlar ju om hela demokratin i USA, och i förlängningen också ser en strid för alla oss globalt som tror på demokratin som styrelseskick. USAs president kallade till sig mobben, samlade mobben, tände flamman i attacken. Allt som följde var hans verk. Inget skulle ha hänt utan presidenten. Presidenten kunde omedelbart och med kraft inbegripa för att stoppa våldet. Han gjorde det inte. Som ni hörde så citerade jag där, och det är ingen demokrat jag citerar, utan Liz Cheney, som då är dotter till förre vicepresidenten Dick Cheney, omstridd republikan, och hon är ju nu då, kan man säga, den tredje viktigaste republikanen i representanthuset. Och jag tycker idag att Liz Cheney har rätt, helt enkelt.
Det är väldigt bra att man markerar väldigt tydligt att det presidenten gjorde då, den här uppmaningen, det var inte okej. Men för att lugna ner situationen lite och ta, alltså kunna gå vidare, tänker jag att man kanske inte ska lägga allt för stort fokus på Trump framöver. Jag tror att de här begränsningarna som man har satt till mot honom är nog mycket mer effektiva, tror jag.
Man kan väl notera, om jag får säga en sak där, att en som håller med igen i det här fallet är ju Joe Biden. Det är ju uppenbart att Joe Biden inte är förtjust i det riksrättsåtalet, därför att han är rädd att det kommer att dra fokus från hans första tid som president och att det kommer att komplicera hans möjlighet att få igenom ministrar och så. Men där har ju Nancy Pelosi, och jag har respekt för det, valt den principiella hållningen före den så omedelbart kortsiktiga politiska.
Ja, Nancy Pelosi vill ju verkligen detta helt och fullt. Uppenbarligen så kanske hon kör ett eget race jämfört med Biden. Vad säger du, Erik?
Jag tror att Joe Biden naturligtvis försöker se till den stora bilden, hans löfte under valrörelsen som var att försöka ena det här landet. Men jag tror att mellan skål och vägg så tror jag att Joe Biden också tycker att det är fullständigt rimligt att Donald Trump efter det här ställs till svars. Och det som jag tycker vi ska tänka på, det är att det blir lite konstigt om vi ska acceptera att man i då, som Ove sa, 2,5 månader förnekar ett valresultat. Och sen så säger man helt plötsligt att nu ska alla lugna ner sig efter att då en stor del av USA har ljugit och farit med osanning och hetsat till våld, och sen så när man då vill påföra några fullt rimliga konsekvenser av det som har hänt så ska alla lugna ner sig. Det är nog inte riktigt det som vi kan efterfråga, utan nu får vi låta den här processen med riksrättsåtalet ha sin gång. Jag tror att det handlar om att Donald Trump och alla som jobbar federalt i USA får lov att försvara konstitutionen mot alla fiender, både inrikes och utrikes, och där har de misslyckats, och det måste vi reda ut.
Man kan ju notera att den här videon som du spelade upp ett litet klipp ur, den kallas ju i amerikanska medier nu genomgående för gisslanvideon. Det vill säga att den har starka drag av den här videos där någon sitter och läser från ett papper och säger det fångvakterna vill att de ska säga. Den har ju inte någon trovärdighet. Den hade haft det om den hade gjorts en vecka tidigare, men det skedde ju inte.
Enligt nyhetsbyrån Reuters finns det misstankar bland åklagarna som utreder stormningen av kongressen att någon eller några av ockupanterna skulle ha haft planer på att tillfångata och även döda kongressledamöter. Det utreds alltså. Kan det vara de misstankarna som inspirerade Trump då att ta så här tydligt avstånd från stormningen som han gjorde i den här gisslanvideon?
Jag tror att Trump, han är ganska oförmögen till att förstå vad hans yttringar på olika sätt kan få för konsekvenser. Jag tror inte att han är helt medveten om att saker och ting han förmedlar till människor, att folk tar det på allvar. Så att jag tror han ångrade ju, eller han mer eller mindre bad ju alla att ta ett steg tillbaka. Vi vill inte ha våld i landet, det är inte där vi vill. Och så, jag tror...
Var han trovärdig då, riktigt, menar du?
Jag vet inte. Jag kan inte säga helt och hållet. Jag tror att han fick det han... önskade, men jag tror inte att han förstod att det skulle gå så långt.
Vad säger Ove Johansson? Kan det vara aningslöshet ibland bakom det som Trump gör och säger?
Nej, jag tror att Trump drivs av en enda sak, nämligen att hans pappa lärde honom att man får aldrig erkänna att man har förlorat. Och hade det här upploppet lett till någonting annat, du säger om det hade stoppat kongressens sammanräkning av delegat av rösterna från delstaterna, då hade han tyckt att det var ganska bra. Sen spelar det ju egentligen ingen roll vad han gör och tycker nu när han har 6 dagar kvar. Men det här är ju en konsekvent hållning från Trumps sida att förneka sanningen. Och det är klart att det är allvarligt. Sen kan man ju säga att för varje dag som går nu kommer det fram fler och fler uppgifter i linje med dem som du nämnde, Staffan, det vill säga att det var ganska välplanerat, att det är alldeles uppenbart att det fanns insiders i kongressen som hade hjälpt till innan genom att guida några av upploppspersonerna i kongressen. Man har hört på den här senaste videon som de har kört nu igår och idag, där de säger, ja men där till vänster finns det ett rum, där är det ett fönster, då kan ni krypa in där, och sen så är det 2 dörrar till höger. De visste vad de gjorde, va? Så att vi har inte sett slutet på det här än, och jag tror att det kommer att rulla många huvuden också i kongressen när det här väl är klart. Mm. Och man ska ju inte underskatta FBI, det vet ju även en del svenska företag och individer som har fått FBI på sig, att de ger sig aldrig.
Själva åtalet som alltså beslutades av representanthuset, det är klart, och då var det 10 republikanska kongressledamöter som ställde sig bakom åtalet. 10 av 211 är det ju som sitter personer i representanthuset som är för republikanerna. Det kanske inte är så många de här 10, men när sen senaten ska rösta skyldig eller inte, går det Erik Sundström att ha en välgrundad uppfattning om hur många republikaner som då är beredda att rösta för att fälla sin egen president?
Många intressanta trådar som kom upp nu. Låt mig börja med att säga att vad gällde Trumps uttalande nu och den här videon som du började fråga om, så måste vi konstatera att sedan han blev president så har han antingen ljugit eller kommit med vilseledande uttalanden 30 529 gånger när vi inledde det här samtalet. Så att han säger någonting som går emot någonting han sa alldeles nyss, det är ju ingenting nytt. Och där måste vi naturligtvis gå tillbaka till det faktumet att han har lögnen som metod. Vad gäller de här 10 som ändrade sig, så ska vi komma ihåg att i representanthuset så är ju valkretsarna ofta extremt snillrikt ritade. Så många av de här republikanerna som är lojala kommer ju från valkretsar med extremt starka republikanska fästen helt enkelt. Därför var det inte så många som bytte åsikt, och jag citerade ju delvis ändå, och jag tycker att det är intressant att några byter åsikt samtidigt som vi ska naturligtvis jämföra med vad folk har sagt tidigare och jamsat med under de här 4 åren. Det är ju en viktig aspekt. När vi sen rör oss mot senaten så är det väl 17 personer då i den republikanska delen av senaten som kommer behöva ändra sig för att det ska gå igenom med 2/3 majoritet. Där tror jag naturligtvis att Mitch McConnell, som är den viktigaste republikanen i senaten, kommer ha en nyckelroll, och det är det alla analyser säger nu. Och han har gett en intervju där han är väldigt och antyder lite att han välkomnar det här riksrättsåtalet. Hans fru satt i regeringen och har avgått. Och jag tror helt enkelt att det vi får se de kommande dagarna, och hur både alla de här nya brottsmisstankarna som kommer, hur välplanerat det här var, hur det utvecklar sig, vad som sker kring presidentinstallationen, om det blir protester, om det blir protester ute i delstaterna, kring delstatshuvudstäderna. Det kommer bli väldigt viktigt för hur många som går över den berömda mittlinjen i kongressen över till demokraternas sida.
Får jag kommentera det här också? Du har ju rätt i att det var bara 10, och det kan verka lite. Dock är det fler än någon gång tidigare i historien som har så att säga gått över den här mittlinjen. Normalt sådana här impeachment-procedurer följer ju ofta partilinjen, och Erik har ju helt rätt i att det blir Mitch McConnell som har avgörandet där. En komplikation för republikanerna, både i det här korta perspektivet och på längre sikt, det är ju att 140 av de här 211 kongressledamöterna efter stormningen av Kapitolium fortfarande röstade för att inte erkänna valresultatet. Och det innebär naturligtvis att i varje fall för de 140 så ter det sig svårt att liksom med vändande post rösta för impeachment. Och det här är ju också ett mycket stort dilemma och kanske avgörande för amerikansk politik. Alltså det som har hänt under Trump för republikanerna är att de har förlorat presidentvalet, som vi såg. Trumps kärnväljare räckte inte för att bli vald till president. De har förlorat majoriteten i representanthuset som de hade för 4 år sedan. Och de har förlorat genom de här 2 fyllnadsvalen i Georgia majoriteten i senaten. Och dessutom har de en president som har lyckats bli ställd inför riksrätt 2 gånger. Det är alltså väldigt dåliga resultat. Trump har inte dragit sitt parti med sig. Det gick bättre för andra republikaner än för presidenten i valet. I varje normal situation skulle det här naturligtvis leda till en rejäl utvärdering och en ärlig analys av vad det var som gick fel. Den analysen förhindras ju av att en så stor del av det republikanska etablissemanget och väljarkåren fortfarande håller fast vid lögnen att Trump egentligen vann. Det är svårt att liksom söka fel om man tycker att felet ligger i själva valresultatet.
Den Mitch McConnell som alltså leder republikanerna i senaten, han beskrivs ju nästan som en gudfader och som verkligen har väldigt många senatorer i sitt parti då i sin hand. Är det verkligen, tror ni att när han ger besked liksom och pekar ut färdriktningen då om några dagar, då kommer ett stort antal faktiskt i senaten att göra som han säger?
Ja, i varje fall så gäller väl omvändningen, det vill säga att om man säger nej, det här ska inte bli någon fällning, då är det många som inte. Men om man ger, som Liz Cheney sa, att det här är vote of conscience, det vill säga att rösta efter eget samvete, om det är okej, då kan det nog hända att kanske tillräckligt många går över den här linjen.
Jag tror också vi ska komma ihåg att det är en extremt cynisk person som vi pratar om, Mitch McConnell. Hans stora mål har ju varit att ha en republikansk majoritet i senaten. Den förlorade han till stora delar på hur Trump betedde sig i samband med de här extravalen vi såg i Georgia som ju republikanerna förlorade. Och då förlorade Mitch McConnell sin majoritet i senaten som vi vet. Så han är naturligtvis extremt förbannad på Trump, och det sägs ju att deras relation nu är i princip icke-existerande. Hans beslut sen tror jag kommer grundas av delvis egen intresse och delvis vad han själv tror är bäst för det republikanska partiet. Kommer det bli så att han ser problem med att få donationer till partiet om det fortfarande domineras av Trump, att Trump kanske kan kandidera vidare, ställa till problem, då kan det ju hända att han öppnar slussarna lite och säger ett okej till att rösta bort honom, alltså genomföra riksrättsåtalet med, så att 17 personer får i alla fall grönt ljus och gå över om man vill rösta enligt sitt samvete, som Ove sa. Men han kommer naturligtvis också behöva tänka in att en stor del av väljarbasen finns ju kring den här starka känslan som Trump har lyckats trumma upp i den gamla republikanska basen. Den är ju på sätt och vis beroende av om han ska vinna tillbaka majoriteten i senaten någon gång. Så den kalkylen tror jag att han sitter och gör just nu.
Sen kan man ska lägga till också att om Trump skulle fällas, vilket jag fortfarande tror är mindre sannolikt, men om han skulle, låt säga att han skulle fällas i senaten, då kan ju senaten därefter med enkel majoritet besluta att han inte längre har rätt att ställa upp i val till federala ämbeten. Och där i den här paradoxala värld, där finns ju ett antal ambitiösa senatorer som nu stöder Trump, men som gärna skulle vilja bli presidentkandidater själva, och då inte har Trump i vägen. Så där finns liksom många tänkbara motiv i den här slutomgången. Mm.
På onsdag så installeras Joe Biden som president och Kamala Harris som vicepresident under en ceremoni med mycket säkerhet, både fysisk säkerhet och coronasäkerhet, och utan närvaro av Donald Trump, vet vi. Högtidligt och gravallvarligt brukar det vara. Vad tror ni om ceremonin den här gången? Det har ju hörts en del farhågor om risken för oroligheter och våld. Gian, vad tror du?
Man har ju bestämt att det ska vara en hel del poliser på plats då. Och soldater för att skydda den här ceremonin och för att den ska gå lugnt till. Och jag tror att efter de senaste dagarnas händelser så tror jag att det ändå kommer gå ganska lugnt och stilla till.
Erik, vad tror du?
Jag pratade med en väldigt god vän som bor i centrala Washington DC igår kväll, och han beskrev ju stan som helt nedstängd. Han hade haft en bekant som hade varit tvungen att flyga till Washington, om det var igår, och den personen beskrev då flygresan som hade aldrig varit med om mer säkerhetskontroller, att det fanns extra säkerhetspersonal på själva flygningen till Washington och de centrala delarna av Washington, det vill säga det vi kallar för The Mall, där monumenten är och där kongressen ligger ena ändan och där installationen då ska vara är helt nedstängt. Det är bara 2000 biljetter tror jag som finns för att titta på installationen istället för, det brukar vara över 200 000 människor som kommer dit. Så att jag tror att det kommer bli en väldigt övervakad affär det här. Däremot så har det uppmanats till våld vad jag förstår, eller till i alla fall kanske inte våld direkt, men till demonstrationer och annat ute i delstaten och i delstats huvudstäderna som jag nämnde tidigare. Där kan det nog vara mer intressant att kasta ett jätteöga om det kan ske oroligheter där. Det får vi hoppas naturligtvis att det inte gör. Men Washington tror jag är belägrat just nu.
Installationsdagen, vad tror du Ove?
Nej, jag tror att den bild som vi hör här det är korrekt. Alltså med så massiv militär och polisiär närvaro så ska det mycket till att det blir några upplopp liksom i närheten av kongressbyggnaden och den här plattformen där Biden kommer att svärras in. Men ja, som Erik sa, ute i landet det finns ju 50 state houses som naturligtvis inte kommer att vara lika väl skyddade som Kapitolium i Washington.
Och som en reaktion på attacken mot kongressen den 6 januari blev Donald Trump avstängd från Twitter. Och han har också blivit stoppad på Facebook, och Instagram och YouTube. I några fall är det temporär avstängning. I Twitters fall är han permanent avstängd.
Google-ägda YouTube är den senaste i raden av sociala medieplattformar att stänga av Donald Trump. Anledningen YouTube uppger är att man är orolig för att presidentens inlägg kan leda till våld.
Ja, Donald Trump har nog känt sig lite kringskuren när hans kära Twitter stängdes av för gott. Men också andra sociala mediejättar alltså stoppat honom, som vi hörde i SVTs kulturnyheterna. Och Trump är inte ensam om att bli av med konton. Runt 70 000 av hans anhängare, särskilt de som har haft koppling till den här bizarra QAnon-rörelsen, har drabbats av samma sak. Det är många som applåderar Twitter och Facebook och Google för att de begränsar Trumps möjligheter att nå ut, medan andra tycker att det här är en obehaglig och kanske farlig utveckling. Vi talade kort om det här i förra panelen, men då var Trump inte permanent borta från Twitter som han är nu. Och jag vill veta vad ni i den här panelen anser om det här.
Jag tycker att det här är hedervärt, Staffan, att vi tar upp det här, och det är en väldigt komplex fråga och jag vet inte hur mycket tid vi har att diskutera den. Jag vill börja med att säga att jag tycker att en ingång är att din rätt att uttrycka din åsikt innebär inte en skyldighet för andra att sprida den. Yttrandefriheten är naturligtvis central, det tycker vi alla, men det har ju blivit ett problem kring hur de här sociala plattformarna, de här techjättarna fungerar. Jag kan ju konstatera till exempel att det kom en utredning precis som visade lite vad som hände i de här olika grupperna innan det vi såg kring Kapitolium då, och det som vi har pratat om tidigare. Uppenbart våldsamma budskap som vi behöver ett inbördeskrig, döda allihopa, dags att börja skjuta, förekom i åtminstone 57 000 kommentarer och inlägg i Facebookgrupper enligt en granskning som Reuters analysföretaget Counteraction gjorde. Om vi tittar på alla de här lögnerna jag pratade om tidigare som Donald Trump har framfört under hela sitt presidentskap. Det är naturligtvis så att vi behöver en reglering på något sätt som naturligtvis ska garantera yttrandefriheten i stort, men som gör att vi kommer åt de avarterna som det här har lett till. Jag ser ju två stycken huvudsaker som är problemet. Det ena är ju techbolagens storlek och deras monopolställning. Känns skönt att säga från vänsterhåll att det här är ju, har ju blivit jättar som dominerar precis allting, och det är därför man upplever det som att yttrandefriheten kringskärs, som jag inte får vara där jag är van att vara. Det andra problemet är naturligtvis innehållet och möjligheten att sprida hat och lögner, kombinerat med hur algoritmerna är uppbyggda och annonsernas roll och pengarnas roll. Falska nyheter sprids 6 gånger snabbare enligt en studie av MIT, och det driver ju naturligtvis även annonspengarna. Tittar man också på hur till exempel då människor som tillhör den här våldsbejakande högerextrema väven, hur hittar de till olika högerextrema grupper på Facebook? Jo, det har ju visat sig att 64% av alla nya medlemmar i högerextrema grupper har hittat dem via Facebooks eget rekommendationssystem. Här finns det ju också en inbyggd farlighet som har med algoritmen att göra. Och jag tror att de här två sakerna som är viktigast att börja diskutera, storleken på techbolagen, deras monopolställning å ena sidan, och det andra innehållet, hur det sprids och hur det hör ihop med algoritmer och annonser och pengar.
Ja.
Det här tycker jag är en genuint svår fråga. Det är ett riktigt dilemma. Å ena sidan menar jag att yttrandefrihet som begrepp bara kan testas mot åsikter som man tycker genuint illa om. Alltså att yttrandefrihet för middle of the road åsikter är okontroversiellt. Voltaire och allt det här, va? Å andra sidan är ju inte yttrandefriheten absolut någonstans. Man får inte skrika elden är lös i en fullsatt biosalong. Och om Kvartal eller Sveriges Radio eller någon annan skulle dagligen skriva på sin första sida att ta till vapen mot den svenska regeringen, så skulle det vara brottsligt. Så det är inte, det är liksom inte okänt. Det pikanta här är ju att de amerikanska techbolagen har ju inte samma, omfattat ju inte av samma regelverk som pressen. Det finns ingen ansvarig utgivare etc. Och det något paradoxala här är att det här är en av de få punkter där republikaner och demokrater är överens om att man måste, som Erik var inne på, reglera de här stora techjättarna. Och man kan väl möjligen se deras samordnade och hastigt påkomna benägenhet att ta bort Trump och andra som ett slags försök att stämma i bäcken, att visa att de själva kan ta ansvar och inte behöver lagstiftning. Om det räcker, det vet man inte, men det tror inte jag.
Gian?
Hade de här techbolagen också varit konsekventa och tänkt på vilka andra aktörer, politiker, världsledare som finns där ute som också uppmanar till våld, som också uppmanar till att kvinnor ska begränsas i sina liv? Jag kan inte räkna på mina fingrar hur många konton jag har försökt anmäla, stänga ner under tiden som till exempel ISIS-aktivister i, om vi inte går alldeles för långt ut nu, men bara i Sverige, som har uppmanat barn och ungdomar till hets mot europeer, mot Europa, för en extrem radikal islam där man inte accepterar otrogna. Och det här har inte bara skett i Sverige, utan det har skett.
Hej, Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik.
CSRD. Ännu en förkortning som väcker känslor hos företagare. Men lugn, våra rådgivare här på PwC har koll på det som din verksamhet berörs av. Från hållbarhetslösningar och nya regelverk till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier. Välkommen till PwC.
Demideck presenterar fasadcharader.
Dörrklockan. Du ska gå in där.
Polis.
Fäktar.
Nej, tennis tror jag. Pingvin.
Alltså, jag fattar inte att ni inte ser. Nymålat.
Men det var många år sedan vi målade.
Demideckare målar gärna, men inte så ofta.
I stora delar av världen. Och ja, jag har ett väldigt gott minne av att vi var väldigt många som försökte stänga ner de här kontona som vi ansåg vara väldigt mycket emot mänskliga rättigheter. Där de aktivt jobbade mot våra friheter här och över hela världen. Där valde inte de här techbolagen att stänga ner de här kontorna. Det var väldigt tydliga människor som var där ute och uppmanade till våld, till hat mot judar, till andra olika folkgrupper, till kurder, att man skulle döda jezidier, allt möjligt. Mitt i ett pågående världskrig som jag då kallade det, som var under 2014-15 i Mellanöstern. Vad gjorde de här stora techbolagen då? Erdogan finns kvar på Facebook, på Twitter, på alla de här ställena. Varför har man inte gjort någonting då? Det hade varit bra ifall man markerade så här tydligt mot andra också. Så tänker jag.
Det nämndes att Angela Merkel har sagt att det är problematiskt med Twitters permanenta nedstängning av Donald Trumps konto. Jag såg att Frankrikes finansminister har sagt att regleringen av den digitala världen kan inte skötas av en digital oligarki. Så att det är ju någon slags kraftmätning här mellan olika delar av samhällskroppen.
Bra sammanfattning.
Ja, tack ska du ha. När internet var någorlunda nytt så fanns det ju, som jag minns det, det var ju, jag uppfattar att 95-96 i Sverige så började det märkas för vanligt folk att internet kom ungefär. Det är alltså 25 år sedan. Visioner om att hur hela världen skulle börja samtala med varandra och den här enorma demokratiseringen som det innebar när varenda person som har en mobil eller dator kan bli en publicist. Och det handlade ju rätt mycket om att faktiskt inte vara beroende av medievärlden, journalister och chefredaktörer och så vidare, utan alla skulle kunna vara med på något vis i en stor diskussionsklubb utan begränsningar i stort sett. Vad hände med de där tankarna och önskningarna?
De finns väl kvar som något slags rosa vacker vision, men problemet är ju att alla på internet och i de här sociala medierna kan bygga upp sitt eget rangliga informationslego, och genom den långa svansen så kan ju vänsterhänta förintelseförnekare i hela världen hitta varandra, vilket ger ju en helt annan kraft. Alltså den första tanken, det ligger ju någonting i den fortfarande. Alltså internet är ju fantastiskt. Därför vi i vår isolering vet så mycket som vi vet i den här panelen och så. Men det finns en baksida till den, och det är ingen avundsvärd uppgift att försöka reglera det utan att förstöra det.
Twitters grundare och vd Jack Dorsey, han skrev i en tweet i veckan att han inte känner stolthet eller vill fira det här stoppet av Trumps konto. Han beskriver det som någonting som han kände sig tvungen att göra men inte vet. Och han ställer till mig frågan, was this correct? Så det verkar som om det är en plåga och kanske väldigt intern press från medarbetare. Erik?
Ja, det visar ju hur svårt det är, och jag tycker vi har landat i, eller börjat bena upp de här avvägningarna i vårt samtal hittills. Men vad gäller din fråga liksom om de här rosa drömmarna som jag tror att vi alla levde med i början, internets barndom, så tror jag att man får säga att det var många tech bros som har bott i San Francisco och sagt att nu ska vi både tjäna massa pengar och rädda världen samtidigt. Och de där två sakerna har visat vara sig lite oförenliga. Internet har fört med sig väldigt mycket gott, det behöver vi inte ens diskutera. Men just det här att föra in en cynism i hela det spelet som jag försökte beskriva lite tidigare, mellan algoritmerna, mellan annonspengarna som jagas, mellan hur man väldigt medvetet steg för steg förändrar våra beteenden så att vi likt en maskin i Las Vegas ska dra ner våran skärm på mobilen för att dra i lyckohjulet och se om vi har några nya uppdateringar eller några nya inlägg eller någon som har likat något vi har gjort. De bygger ju också ett beteende hos oss som ska få oss att använda det här fantastiska hjälpmedlet mer och mer, vilket är drivet av, som jag sa, algoritmer, pengar och annonser. Och det har ju blivit någonting som är extremt skadligt, och det har vi också sett i stora undersökningar som har visat Facebook bland annat då den påverkan som man har haft på världen. Vi känner till allihopa den roll som Facebook spelade i folkmordet på Rohingyas och i flera andra globala konflikter. Vi hörde ett tidigare exempel alldeles nyss från Gian med hur de här nya plattformarna också används. Och det är där någonstans som vi måste börja, tror jag, och då behandla alla problem likadant och inte bara naturligtvis just på den enskilda presidenten som nu har på något sätt upprört oss alla, utan vi måste hitta ett sätt att reglera det här på ett smart sätt, steg för steg. Och jag kommer följa det som har börjat inom EU-systemet nu. I synnerhet inre marknadsutskottet ska ju titta närmare på det här, och vi har ett förslag från EU-kommissionen, någon digital offensiv som ska innebära mer regleringar. Hoppas den debatten har startat ordentligt.
Nu går vi över till svensk inrikespolitik.
Det är ingen taktik, utan det här är vårt sätt att värna det samarbete som vi har med regeringen och Centerpartiet. Det här samarbetet har ju inte varit helt enkelt. Man fick skriva ett avtal för att det överhuvudtaget skulle komma till. Och när det här avtalet sen inte respekteras så kommer det leda till de här konflikterna vi nu ser. Vi värnar avtalet. Det är regeringen som inte vill värna avtalet. Så det här är ingen taktik, utan det är ett sätt för oss att säga att vi ska ha ordning och reda i migrationslagstiftningen. Den ska vara långsiktigt och hållbar. Den ska värna de människor runt om i världen som har skyddsskäl och som tar sig till Sverige.
Ja, Liberalernas partiledare krävde i Studio 1 i torsdags att regeringen drar tillbaka de tillägg till förslagen från Migrationspolitiska kommittén som kom till genom Socialdemokraternas kompromiss med Miljöpartiet nyligen. Förslag som gick i uppehållstillståndsvänlig riktning, bland annat genom att möjliggöra att det för en viss grupp blir lättare att få stanna i Sverige. Det som kallas för en ny humanitär skyddsgrund. Man har ändrat från formuleringen att det krävs synnerliga skäl till särskilda skäl. Ja, vad läser ni ut av Nyamko Sabonis ord i intervjun här? Vad betyder det?
Ja, det är svårt att läsa ut ett tydligt besked trots att de blev pressade i den här intervjun. Jag tycker nästan synd om Liberalerna, om Nyamko Sabuni här. Det är ett olösligt dilemma som partiet står inför, och Sabuni har hanterat det mycket oskickligt. Alltså att ställa kabinettsfråga på en, ska vi säga, sverigedemokratiskt präglad frågeställning om migrationspolitiken, det är direkt oklokt av Liberalernas partiledare, som har nog med problem innan. Min uppfattning är att januariavtalet är en ganska bra lösning på ett svårt parlamentariskt läge i Sveriges riksdag. Alltså en socialdemokratiskt ledd regering som i viktiga hänseenden för liberal politik. Om Socialdemokraterna skulle ha brutit mot någon av de grundstenarna, alltså att för de hjärtefrågor som Centern och Liberalerna fick igenom, då hade det varit rimligt att ställa kabinettsfråga på det, men inte på en sverigedemokratiskt definierad fråga. Och man kan ju notera att Centerpartiet har kommit till en helt annan slutsats. Jag tror att utsikterna för Liberalerna tyvärr är usla. 2,6% nu delat på 2, det blir ju 1,3% till Moderaterna och 1,3% till Centerpartiet.
Det här utspelet, eller varningen, har ändå motiverats från Liberalerna att det här skulle vara budgetpåverkande, och budgetsamarbetet mellan regeringen, Liberalerna och Centern, det sägs vara kärnan i hela januariöverenskommelsen. Jiyan Berusi, hur rimligt är det där resonemanget?
Jag måste slå ett slag för Göran Greider här, som var med i nyhetspanelen på TV4 Nyheter. Mm-hmm. Det han sa något om att Liberalerna borde ha ett annat fokus just nu och gå tillbaka till skolfrågan istället, där vi har enorma problem. Jag kan inte annat än hålla med honom där, men också med Ove och det han sa precis. Jag vet inte riktigt hur de ska lösa det. Det är nog bara för Liberalerna att börja vara bestämda i det de tycker och tänker. Och jag tror inte att de har så mycket tid över längre att hålla på och vela mellan det ena eller det andra, utan bestämma sig en gång för alla för saker och ting. För så mycket tid har de inte på sig längre.
Men Erik Sundström, är det helt obegripligt att Nyamko Sabuni anser att nej, det här januariavtalet, det går inte ihop med det här kompromisserna som handlar om att göra det lättare att få uppehållstillstånd i Sverige?
Nej, jag tycker inte att det är helt överraskande. För en lågoddsare att Liberalerna kommer att försöka lämna januariavtalet på något sätt före nästa val. Troligtvis när den sista budgeten innan valet är lagd, skulle jag tro. Då kan de gå till val utan nuvarande band till januariavtalet och de partierna som ingår där.
Det finns en plan, menar du?
Ja, för att hög odds... Jo, det finns en plan, och planen, som jag sa, är nog en låg oddsare. Hög oddsaren är då, med Oves ord, att det skulle ske på en fråga som så tydligt vilar på en sverigedemokratisk problembeskrivning på många sätt. Så jag tror inte att det sker nu. Jag noterar att i en av de stora morgontidningarna kunde vi också i veckan se en väldigt tung liberal, Jan Jönsson då, som är en stark person i stadshuset i Stockholm som socialborgarråd och ordförande i Stockholm, som ställde Nyamko Sabuni till svars. Han menade då att hon måste ge besked om Liberalerna kan ingå ett regeringssamarbete med SD efter valet. Han hänvisade också till utvecklingen i USA som vi har pratat om. Sverigedemokraterna är en del av samma rörelse, sa Jan Jönsson. Och jag tror att det är den här frågan som många potentiella liberala väljare vill veta också. Man vet ju inte riktigt vad man har Liberalerna just nu. Och det speglas ju också av att jag hörde att var sjunde medlem har lämnat partiet. Så det är naturligtvis ett parti i behov av tydlighet, och det får man inte av det här ganska surriga utspelet som Nyamko Sabuni har gjort.
Men om nu Sabuni går på i ullstrumporna fram till i april, när regeringen ska lägga fram den här propositionen om ny utlänningslag när den tillfälliga ska upphöra, kommer Stefan Löfven och Morgan Johansson stoiskt att hålla fast då vid att sorry, vi kör på det här? T-sagt gäller. Alltså, vad gör Socialdemokraterna om man faktiskt, det här kommer vara linjen, om man kommer sätta hårt mot hårt? Ove?
Ja, jag önskar att jag visste det, men därför...
Det hade du inte koll på.
Nej, där får jag väl tillstå min okunskap. Jag tror snarare att det blir Nyamko Sabuni som viker sig i den här frågan av de skäl som Erik nyss var inne på. Hon behöver den. Ska hon lämna avtalet, och det vill hon gärna, så måste hon ha en mycket bättre fråga. Att det här skulle vara en budgetfråga är ju rent nys.
Jag tror ju att januariavtalet under Stefan Löfvens ledning har ju blivit något av svensk politiks barbapappa, där man hela tiden har lyckats formera om sig och bli en bro för att åka över den just då mest otäcka ravinen, och ofta med hjälp av andra i familjen barbapappa då, som har på olika sätt ändrat ståndpunkt lite grann tills man har kommit till en lösning som gör att du kommer över ravinen och landar på nästa sida igen. Jag tror att det blir likadant igen, och den här gången kanske då är Liberalerna som får ändra sig lite grann och åka vidare med heden i behåll tills det kommer nya utmaningar och ett bättre skäl att hoppa av.
Januariavtalet, som det brukar kallas, det fyller ju dagarna 2 år. Det har ju motstått ett antal hot från både Vänsterpartiet och från Moderater och Kristdemokrater. Är den här överenskommelsen mer robust än den skulle kan se ut då? Hur ska man se på hållbarheten?
Ja, därför att alla alternativ är sämre.
Och jag tror att många partier, återigen egenintresset som vi pratade om tidigare med Mitch McConnell, egenintresset för många partier är att just nu är det inget bra läge med ett nyval, till exempel för Liberalerna, och jag tror att Socialdemokraterna delar den bilden också till exempel. Så att på det sättet så hankar man sig fram.
Det här är en podd från Kvartal. Vi har också titlarna Fredagsintervjun och Den svenska modellen. Om ni gillar poddarna hoppas jag att ni tipsar vänner, bekanta och familj om både den här podden och de andra. Och berätta gärna också att Kvartal kan drivas därför att personer som ni ger en slant till oss en gång eller regelbundet som månadsgivare. Det är därför som vi kan erbjuda allt material utan prenumerationsavgifter, utan lösenord. Tack för att ni stöder Kvartal.
Jag kan tycka att man kan inte behandla en hel industri på så nonchalant och provocerande sätt som man har gjort.
Det var Lena Hallengrens sena besked om att alkoholförbudet på krogen ska fortsätta som blev droppen för många.
Mitt viktigaste budskap är väl till politikerna. Nu måste ni hålla vad ni har lovat. Ni måste se till att fatta de beslut som är nödvändiga omedelbart. Ni måste se till att era myndigheter klarar av att leverera på de besluten. Alltså, pengarna måste fram till de nödlidande företagen och deras anställda.
Restaurangbranschen blöder. Sist här hörde ni ur Rapports nyhetsinslag krogkoncernägaren PG Nilsson som tog initiativet till en daglig gryt- och kastrullmanifestation för att uppmärksamma restaurangernas svåra läge när stödpengar inte når fram i tid. Vad säger Gian, Ove och Erik? Har restaurangbranschen utsatts för politisk nonchalans? Gian?
Alltså jag var ju ute häromdagen och så hör jag att några slår med kastruller då utanför restauranger. Och jag hade inte varit med på det här, hade inte hängt med i just den här aktiviteten och att den är på gång. Så att jag trodde att det bara var något vanligt, ja, något kul någon ville göra. Men sen när jag fick veta att det är det här det handlar om. Man har sett så många restauranger stänga ner nu helt och hållet. Jag tycker det bara är sorgligt, så att de skulle kunna få mer hjälp och så, det tycker jag bara är bra.
Erik, vad säger du om den här protesten?
Jag tycker att det är förståeligt på många sätt. Restaurangbranschen drivs i stora fall av fantastiska eldsjälar som brinner för sin verksamhet och som naturligtvis har återigen sett hur kassorna inte går ihop. Jag tycker att vi alla ska fortsätta att stödja våra kvarterskrogar och så på det sätt man kan. Jag hämtade mat senast igår från det stället som ligger närmast mig. Och jag förstår upprördheten. Det man ska tänka på nu är att det börjar hända en del bra grejer, tycker jag, i svensk politik. Många, vi måste lyssna på de människorna som är i de här branscherna som är mest utsatta och se vilka förslag de vill se. Och jag kan då konstatera med min LO-bakgrund att bland annat då fackföreningsrörelsen har ju nu börjat suga upp en del signaler och lägger en del mycket intressanta förslag som jag hoppas kan bli reell politik. Idag så hörde vi från just LOs sida att man föreslår hyressubventioner riktade direkt till företag, skulle hjälpa bland annat restaurangbranschen. Ekonomiska bidrag vid betydande regelförändringar såsom inskränkning av alkoholförsäljning och även heltidspermittering för företag som är verksamma inom kontaktnära branscher. Här har vi konkreta förslag som jag tror skulle hjälpa bland annat restaurangnäringen, och det tycker jag är önskvärt. Men jag tycker också att vi måste bredda diskussionen lite, för att vi får också många indikationer på att det finns en jättetydlig klassaspekt i den svenska pandemisituationen. Alla de människorna som måste köra bussen, måste vara på förskolan, måste fortsätta jobba ute i samhället och inte kan jobba hemifrån. Där måste vi få upp en diskussion om att de människorna oftare blir sjuka, vad som händer, vilken ersättning de får när de blir sjuka, att de kan ligga tidigare i vaccinkön när vi övergår till att vaccinera bortom riskgrupper och vårdpersonal. Där tycker jag att vi har en diskussion och en hemläxa att göra. Vi ska restauranger absolut stöd dem, titta vad de behöver. Men vi måste också bredda diskussionen och se klassaspekterna i det här, tycker jag.
Det har ju blivit mycket fokus på vaccinationsprogrammet. Det är ju föremål för dagliga utspel och nyheter. Bland annat diskuteras nu till exempel hur lång tid som bör gå mellan den första och andra dosen, och det finns regioner som har sparat doser för säkerhets skull och inte direkt använt allt vaccin. Men du, Ove, ifrågasätter ju i ditt debatterande om Sverige överhuvudtaget kommer att klara sitt uppsatta vaccinationsmål. Hur har du kommit fram till det?
Ja, alltså genom att räkna. Alltså, den svenska regeringen säger, det upprepades bara för ett par dagar sedan, att alla svenskar som vill kommer att kunna vaccineras före midsommar. Om vi räknar lite snabbt i huvudet, om vi antar att det är 75% av befolkningen, det är alltså 7,5 miljoner människor, och alla ska ha två doser, eftersom det enda endosvaccinet kommer att komma tidigast i maj, då betyder det att Sverige ska göra 15 miljoner injiceringar av vaccin på de närmaste 5 månaderna. Det är 3 miljoner i månaden eller 100 000 om dagen. Och det är en otroligt stor siffra. Jag har inte sett några tecken på att vi har den logistiska beredskapen för det. Det här är 3 gånger så mycket vaccinationer som Joe Bidens förslag i USA med 1 miljon vaccineringar per dag. Alltså 100 miljoner vaccineringar på
Du tror inte att det kommer dagar. Att gå alltså?
Nej, jag tror inte det, och jag tycker att det sammanfattades rätt så väl av vdn för Microsoft i en intervju igår när han sa att vi börjar nu inse att det var lättare, trots att det var en fantastisk vetenskaplig insats, det var lättare att få fram de här vaccinerna än att få ut dessa vacciner till de människor som behöver dem. Jag tycker att det fortfarande saknas en en insikt i det svenska samhället om hur viktigt det här är. Ett exempel, jag tog mig friheten att kritisera medierna, tycker jag, allt för flata hållning i den här frågan. Ett bra exempel var att för ett par dagar sedan så hörde jag en intervju med, jag ber om ursäkt om jag minns fel, men jag tror att det var smittskyddsläkaren i Dalarna som hade fått, tror jag, 3000 doser och lyckats spruta in 1100 av dem i människor. Och då fick hon frågan, var inte det lite lite? Nej, men då sa smittskyddsläkaren att ja, men det har ju varit väldigt många röda dagar nu och vår personal har varit ledig och så. Den rimliga journalistiska motfrågan, det är ju: om det hade varit en buss med 50 ungdomar som hade kört av vägen på väg till Sälen och 23 av dem behövde akut sjukvård, hade man då sagt att nej, det är röd dag idag så att ni får komma tillbaka på måndag? Det hade saknats fortfarande en känsla av vilken stor kris det här är.
Erik?
Min enkla uppfattning av det jag hört i media är att man ska skynda på och ge den här andra dosen så snart man kan, och naturligtvis tycker jag att Ova rätt när han påtalar vikten av det här. Jag vill även slå ett slag för att vi ska försöka hålla flera tankar i huvudet samtidigt, som man alltid säger, för att nu ska vi vaccinera människor. Det är en viktig del av en av de största samhällsuppgifterna vi har just nu, men vi måste också orka notera att vi har de högsta arbetslöshetssiffrorna i Sverige på 23 år. Vi har nästan en halv miljon människor som går arbetslösa i vårt land. Så vi ska fortsätta naturligtvis att driva på pandemiarbetet, men när vi gör det så måste man också göra det på ett sätt som bereder Sverige för att också kunna ställa om och hantera den arbetslöshetskris som börjar växa fram samtidigt.
Jag hoppas bara att det inte blir alldeles för mycket motstånd mot vaccinationerna som vi har sett väldigt mycket av i framförallt USA. Det händer en hel del nu i Sverige också. Och det är lite mer där jag är rädd för sen
Så vaccinationsmotståndet i Sverige, ja, det har ju också uppmärksammats i en dokumentär i SVT nyligen, men du menar att det är relativt omfattande, är det det du antyder?
Jag hoppas på att det inte kommer bli det, men jag är lite rädd för när jag läser i många tjejgrupper framförallt som består av hundratusentals unga människor där de propagerar mycket för att, ja, men det, att man inte ska lita på vad som finns i vaccinet och att de tar upp väldigt mycket biverkningar från tidigare vaccinationer och så. Jag tror att jag har en liten rädsla för att många ska vara emot det här med att vaccinera sig. Så att jag hoppas verkligen att man tar sitt förnuft till fånga och inser att vi behöver någonstans också ha respekt och lita på forskning som finns.
Jag tror att vaccinationsmotståndet i Sverige kommer att minska kraftigt när det framåt sommaren kommer att framgå att man inte får åka till Köpenhamn eller till Mallorca eller till Thailand om man inte kan visa upp ett intyg på att man har vaccinerat sig.
Och när vi har vaccinerat oss i Sverige och samtidigt kommit ihåg att bekämpa arbetslösheten, så ska vi komma ihåg att det finns många fattigare länder än Sverige som kommer behöva hjälp i vaccinationsarbetet också.
Nu är det dags för era nomineringar till utmärkelsen veckans person eller veckans ord. Gian, du kan börja.
Ja, nu frågade inte jag dig ifall det måste vara någon från Sverige, Staffan. Men min person här för veckan är Raphael Warnock, senator i Georgia.
Som valdes
då. Ja, vad bra. Jag har ju länge velat, han är ju pastor från början, jag har ju länge velat att det ska dyka upp människor som pratar mycket segregation, extrem polarisering mellan människor i USA, som har en vilja att minska det, och jag har en förhoppning om att just Raphael ska kunna jobba mot det där, i och med att han tidigare också uttalat sig väldigt mycket kring de här frågorna som jag håller väldigt varmt om hjärtat. Jag har ju varit otroligt kritisk mot Kamala Harris tidigare Jag ville inte se henne som vicepresident. Jag hade definitivt hellre sett Rafael som vicepresident. Men jag hoppas ändå att han har, att han får väldigt mycket utrymme för att kunna jobba med de här frågorna. Segregationen i USA är hemsk. Så att han är min person den här veckan.
Tack, Erik Sundström.
Jag har haft svårt att bestämma mig. Jag har ju nämnt både Liz Cheney och Jan Jönsson under det här samtalet som inte tillhör min politiska familj. Helt plötsligt då när jag skulle bestämma mig innan vi började så såg jag på Twitter att min stora idol Bruce Springsteen som skänker mig så mycket glädje ska spela på installationen för Joe Biden och Kamala Harris i Washington. Och då höll jag på att trilla dit naturligtvis. Men under veckan var jag tvungen att assistera en person i min familj när den personen skulle göra ett coronatest. Och efter det besöket i vården så är det lite självklart kanske att jag vill ge mitt hedersomnämnande den här veckan till alla människor som fortsätter slita i den svenska vården under den här pandemin. Det har gjorts mycket och de har omnämnts mycket, men jag tycker att de gör ett fantastiskt arbete. De förtjänar uppskattning och framförallt bättre arbetsvillkor och högre löner också.
Alla syrror och andra i vården alltså som är veckans person.
Jag tycker att det var dags igen.
Ove Johansson.
Ja, två bra förslag här, inte minst Raphael Warnock. Han är ju också en påminnelse om det som ligger bakom hela den här dramatiska utvecklingen i USA, inklusive ockupationen av Kapitolium, det vill säga den stora demografiska förändringen som USA genomgår och som kommer att ändra USAs karaktär. Det är slut snart med det vita USA, och bakom frustrationen hos de här grabbarna med buffelhorn och järnstänger ligger oförmågan att acceptera det. Men jag, det är inte så originellt, Erik har varit inne på det, men jag nominerar Liz Cheney, en mycket konservativ republikan som ändå hade integritet och mod att på principiell grund vända sig mot den populistiske Donald Trump. Om hon klarar det motstånd som hon nu utsätts för, då kan det så småningom gå att återupprätta det republikanska partiet som ett anständigt parti. Annars kan man ju säga att Donald Trump i sig och hela den dramatiska ockupationen annars är mycket dåliga nyheter för republikanerna som kan splittras, men väldigt bra nyheter för demokraterna.
Jag vill nämna fredagsintervjun den här veckan. Det är tredje delen i intervjuserien Generation ångest. Och det är med psykiatriprofessorn Christian Ryck som vill höja ett varningens finger. Talet om en växande psykisk ohälsa har inte stöd i de mätningar som görs, säger Christian Ryck i intervjun som Jörgen Wittfeldt har gjort. Enligt honom så behöver vi ändra vår syn på det lidande som inte är sjukligt men som hör till ett vanligt liv. Och artiklar som finns på sajten, Framgångsrika flickor och floppande pojkar, en text av Erik Cardelus, forskare i pedagogik, om vad som kan bli följden av att fler och fler pojkar misslyckas i skolan. Ni bör också läsa, tycker jag, Mark Winers artikel om en av grunderna till det som kallas för Trumpismen och hur styrkan på Sveriges militära försvar har en koppling till det. Och missa inte heller kulturtexten av Erik Augustin Palm. Filmbranschen har det ju tufft nu under pandemin, men den har samtidigt redan fångat mycket av samhällsandan i flera av de filmer som kom under förra året. Vilka filmer och hur får ni veta i den kvartaltexten? Tack till panelisterna idag. Jiyan Berusi, frilansjournalist med rötterna i kurdiska Irak och i Värmland. Ove Johansson, senior rådgivare, tidigare radiochef. Och Erik Sundström, tidigare socialdemokratisk tjänsteman och idag på LO.
Tack.
Tack så mycket.
Tack, tack.
Och därmed är det slut för idag. Glöm inte som sagt våra artiklar på sajten och inte heller våra inlästa texter som de framförs av våra utsökta röster Marika Lagerkrans och Johan Rabeus. Och om ni har respons på den här podden, skriv gärna en kommentar på sajten. Numera kan man kommentera med hjälp av tjänsten Ifrågasätt också på våra poddar. Gör det! och tänk själv.
Du, åker på ekonomin. Har han träffat någon? Han ser så happy ut varje onsdag.
Det är nog Ikea.
Har du dejtat någon där eller?
Han säger att han bara äter.
Ja, det är ju nice alltså.
Missa inte att onsdagar är happy days på Ikea. Fram till 31 maj äter du som är eller blir Ikea Family-medlem alla varmrätter till halva priset. Välkommen till Ikea.
Ah, dåliga vibrationer är att skära av sig tummen i köket.
Ja!
Bra vibrationer är att du har en tumme till och kan scrolla vidare. Alla abonnemang för 20 kronor i månaden i 4 månader. Vimla, mobiloperatören med bra vibrationer.
Ja?
Hallå? Pizzeria Grandiosa? Jag vill ha en Grandiosa capriciosa och en pepperoni.
Haha, något mer?
En kaffefilter.
Ja, okej. Ses samma.
Grandiosa, hela Sveriges hempizza. Den med mycket på.